Jag har en rubrik för det jag vill tala om ikväll, och det är den helige ande, med betoning på den helige andes kraft. Det låter lite rundgång här, jag vet inte om det är okej med ljudet. Och det är klart, det är inget ämne som vi avhandlar här på ett kvällsmöte och så här, utan det blir en del av det som Guds ord har att säga, som jag vill dela. Men jag känner att jag är så beroende av den helige ande för att tala om den helige ande. Och Jesus, han säger i Johannes 16 att när hjälparen kommer, den helige ande, så ska han leda er in i hela sanningen. Och det här ordet leda, det kan också betyda guida. Han vill guida oss in i hela sanningen. Och därför att den helige ande, när han får guida oss, det gör all skillnad i världen. Och framförallt gör det stor skillnad för oss som får ta del av den helige andes undervisning. Jag vet inte om ni har besökt en sån här turistattraktion någon gång, eller så här turist, så här, det här ska ni titta på när ni kommer till en plats, det här gamla slottet, det är väldigt intressant. Och så går ni dit och tittar på slottet och tycker att det här är ju helt intetsägande, det är ju dött och helt ointressant. Men så kanske det kommer en guide som kan sin sak. Så börjar den guiden att guida och berätta. Och tala om storyn, bakgrunden, karaktärerna, vad som har hänt. Och helt plötsligt känner man, wow, det här blir intressant, det blir spännande. Och det här liksom, det lever upp allt sammans, därför guiden är duktig. Och vi har fått en guide när det gäller Guds ord, den helige ande, hjälparen, som vill hjälpa oss att förstå och uppenbara sanningarna för oss. Och därför känner jag att jag vill be att guiden skulle få vara verksam här ikväll och ta över. Och guida oss. Uppenbara något för oss. Så jag tackar dig Jesus Kristus för att du har gett oss hjälparen, den helige ande. Och jag tackar dig helige ande för att du ville guida oss här ikväll. Och inte bara ge oss kunskap, utan ge oss uppenbarelse över ordets sanning, så att vi förstår, så att det blir till hjälp, så att vi blir upplivade och utrustade här av dig, Herre. Att vi blir smorda, Herre, så att vi kan gå i din vilja, Herre. Gå i dina förutberedda gärningar, Herre. Och få vara till välsignelse och få fullborda den kallelse du har på våra liv, Herre. Herre, låt din goda vilja ske här ikväll, Herre. Jag ber för mig i egen del, Herre, att jag skulle få ord ifrån dig att tala. Jag ber för mig och alla mina dyrbara syskon som är samlade, Herre. Att vi skulle få uppenbarelse, Herre, över den helige ande och den helige andes kraft, och att den ska bli verksam i våra liv här ikväll. I Jesu Kristi namn. Amen. Har ni tänkt på många sånger det finns om den helige ande? Gamla härliga sånger, nya sånger. Och man har ju sjungit så mycket sång om den helige ande i alla tider. Och jag vet de här gamla härliga sångerna. Sänd den härliga kraften just nu. Sänd den härliga kraften just nu. Eller sänd gjut din ande över varje törstig själ. Och jag menar det finns så många, va. Lev och tjäna Gud i andens nya liv. Och så här, va? Det finns hur många som helst underbara sånger, gamla sånger, nya sånger. Jag har skrivit sånger alla tider som talar om detta, att vi längtar efter mer av den helige ande. Vi behöver den helige ande. Vi klarar oss inte utan den helige ande. Det finns ju en sång som har varit med i alla tider, eller många tider, så länge jag har varit frälst i alla fall, så jag har hört den i olika sammanhang till då. Och den här, inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Ja, och så kommer det vidare. Utan genom min ande, säger Herren. Finns det något bibelstöd för en sån sång? Står det rent av i Bibeln någonting åt det hållet? Zakaria 4, säger han. Kan du versen med? Nej, men han säger Zakaria 4. Vi kör på det. Vi kör på det. Holger har sagt Zakaria 4. Då går vi till Zakaria 4. Vi gör som Holger säger. Det är lika bra att lyda med en gång. Zakaria, det fjärde kapitlet. Ja, men det står ju något spännande där, ja. Du har ju rätt, Holger. Zakaria 4, vers 6. Då sa han till mig: detta är Herrens ord till Zerubabel. Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och det är ju rätt intressant, för att, men det här är alltså ett ord uttalat någon gång 500 år före Kristus cirka, runda slänga. Ett specifikt ord till en specifik person i en specifik situation. Han hette Zerubbabel. Vad har vi för glädje av det? Ja, men det är ju Zerubbabel han talar till. För 500 år före Kristus. Kan vi tro på det? Har det någonting med oss att göra? Det är det vi ska utröna, mina vänner. Därför just detta, det är ett herres ord till Zerubbabel. Det där lilla Zerubbabel, det kan liksom väcka lite otroligt ett tvivel. Glöm det där Zerubbabel, det är herres ord till mig nu. Inte genom någon människas styrka. Men så gnager lite, vem är Zerubbabel? Vem var han? Vad gjorde han? Vad representerar han för någonting? Härligt namn förresten, Zerubbabel. Jag menar, det är härligt med bibliska namn. Visst är det Emanuel, Samuel, Natanael, Zerubbabel. Tänk på det nu när ni som har barn och barnbarn som får barn. Så här liksom, får de pojk och säger Zerubbabel är ett bra namn. Nej, vi tänkte Samuel. Nej, men kör med Zerubbabel. Men det var härligt att säga Zerubbabel. Fint namn. Bibliskt namn. Han sagt, men vem var han? Vad gjorde han? Vad hade han för uppgift? Eftersom det var Herrens ord till Zerubbabel. Och jag tror att nyckeln till att vi ska få verklig tro och förlösning på den här versen, det är att vi förstår varför Herren sa som han sa till Zerubbabel. Och ska vi förstå vem han var, då behöver vi backa bak till Esra bok. Och ni som slår era biblar, så det Esra kommer alltså direkt efter krönikeböckerna. Då står det nämligen om Zerubbabel här, vem han var. Och det är ju så här, när man, den här berättelsen, den handlar alltså om det folket, judafolket, som en gång hade förts bort i fångenskap i Babel. Gud hade talat genom profeten Jeremia att den fångenskapen skulle inte vara för evigt, utan det skulle komma en dag när de skulle få återvända tillbaka till Jerusalem. Och Esra är alltså en av ledarna för det här folket som ska få återvända. I Esra 1 står det att kungen Koresh vet att Herren kan leda konungars hjärta likt vattenbäcka. Så att Koresh blev ett redskap för att Guds vilja skulle ske. Att judarna skulle få återvända till Jerusalem. Så att han utfärdade ett beslut om att de ska återvända. Alla som tillhör det judiska folket ska dra tillbaka igen till sitt land, till sin stad. Och då står det i kapitel 2 här. Från början. Dessa var det män från provinsen Judén som drog upp från den landsflykt och fångenskap i Babel dit hade blivit bortförda av Nebukadnessar kungen i Babel. Och så vände tillbaka till Jerusalem och Juda var och en till sin stad. Sen står nästa mening. De följde med Zerubbabel. Det var alltså Zerubbabel, han var ledare för det här folket. Han var ansvarig ledare att leda folket tillbaka till Jerusalem med ett uppdrag, en kallelse, ett syfte. Det var att när de kom tillbaka till Jerusalem så skulle de på nytt bygga upp templet. De återvände till Jerusalem för att bygga templet. Det skulle uppresas på nytt, det skulle byggas upp på nytt. Så Zerubbabel, han drar iväg då med denna skara människor som tillbaka till Jerusalem för att bygga templet. Och i det tredje kapitlet så står det att de bygger offeraltaret på nytt. De bygger upp det, Zerubbabel och hans kompisar här. Och när de har gjort det så står det sen i det åttonde versen i det andra kapitlet. I det andra årets månad sedan de hade kommit till Guds hus i Jerusalem sattes arbetet igång av Zerubbabel. Han var ledaren, han satte igång det hela. Nu startar vi projektet, nu ska templet byggas. Och Zerubbabel, han var den som var ledande, drivande i detta. Kallad av Gud för att göra detta. Och det här Zerubbabel förresten, jag menar, han är egentligen ingen doldis i Guds Bibeln. Därför att redan i Matteus 1 i Jesus släktkrönika så står det om honom. Men det var inte därför han fick uppdraget. Men det är bara som en liten intressant tanke eller intressant fakta att han finns med där. Denne Zerubabel. Men vad händer då när de börjar göra det som Gud har kallat dem att göra? Jo, det händer det som ofta händer när vi sätter igång med Guds verk. När vi är ut för Guds vilja och vill att Guds rike ska utbreda sig. Att Gud ska få sin vilja fram. Jo, det finns fiende. Det finns motståndare. Det finns de som inte vill att Guds vilja ska ske. Och det var precis vad som hände här. Nu sätter motståndet igång. Människor blir uppretade, de blir jättearga. Vad håller de på med? Ska de bygga upp templet? Det ska sannoliken inte få ske. Det här ska vi stoppa till varje pris. Och de sätter igång med en sån jättekampanj för att stoppa detta tempelbygge. Så de fick till och med kungen med sig att utföra en skrivelse att det här ska sannoliken upphöra. Det här tolererar vi inte. Och så står det så här i det fjärde kapitlet. Och vers 23. Så snart det som stod i kung Artasastas skrivelse hade blivit läst för Rehum och skrivaren Simsai och deras medbröder gick de till judarna i Jerusalem och hindrade dem med våld och makt. De hindrades med våld och makt att utföra Guds vilja då. Så står det, så upphörde nu arbetet på Guds hus i Jerusalem. Det blev förhindrat ända till den perske kungen Darius andra i Jesu. Jaha, det var det. Så gick det med det. De skulle bygga Guds hus, de skulle bygga upp templet. Men så kom motståndet. Ja, så var det slut. Det tog en ände med förskräckelse. Ja, det var ju väldigt sorgligt. Men vet Gud, han vill ha sista ordet. Det ska inte ta en ände med förskräckelse. Det ska ta en ände med välsignelse. Ja, då står det i kapitel 5. Nu händer saker. Nu agerar Gud. Och profeten Haggai och Sakarja, Iddos son, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem. I Israels Guds namn som de var uppkallade efter. Zerubabel, Sealtiels son, och Josua, Jesadaks son, började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem och hjälpte dem. Här sände Gud ett par profeter, Haggai och Sakarja, rakt in i detta och profetera, tala till dem. Och det händer någonting, det andliga dödläget bryts. Halleluja. Det är vad vi behöver se på många områden, inte minst i vårt land. Det andliga dödläget bryts. Därför Gud talar. Gud sänder sina profeter och talar rakt in i situationen. Det händer någonting, dödläget bryts och det startar igång igen. På nytt börjar de bygga. Och det står om Haggai och Sakarja. Det var de två profeter som Gud sände till Zerubabel och talade till honom i Herrens namn. Och det hände någonting. Och därför vill jag att vi som hastigast tista på de här profeterna. Haggai var ju den första som dök upp. Eller den första som profeterade. Och det är väldigt intressant att se vad Haggai säger i sin profetia till Zerubabel. Jag läser från Haggais första kapitel. I kung Darius andra regeringsår i sjätte månaden på första dagen i månaden kom Herrens ord genom profeten Haggai till Zerubabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda och till överste prästen Josua, Josadaks son. Han sa, så säger Herren Sebot, detta folk säger, tiden har inte kommit, tiden att återbygga upp Herrens hus. Och Herrens ord kom genom profeten Haggai. Han sa, är då tid för er själva att bo i panelade hus medan detta hus ligger i ruiner? Så säger nu Herren Sebot, lägg märke till hur det går för er. Ni så mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men släcker inte törsten. Ni kläder men blir inte varma. Den som får inkomst har hål i bössen. Så säger Herren Sebot, lägg märke till hur det går för er. Gå upp till bergen och hämta träveke och bygg upp mitt hus så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Ni väntade er mycket men se det blev lite och när ni förde hem då blåste jag bort det. Varför, säger Herren Sebot? Därför att mitt hus ligger i ruiner medan ni har bråttom var och en med sitt eget hus. Därför himlen över håller tillbaka sin dagg och jorden håller tillbaka sin gröda. Jag har kallat på torka och kommit över landet, över bergen, över säden, vinet och oljan, över det som jorden alstrar, över människor och djur, över era händers arbete. När jag läser den här texten så kommer jag att tänka på Jesu ord när han säger: sök först Guds rike, så ska allt annat tillfalla er. Sök först, alltså om vi vill ha Guds välsignelse över våra liv, då måste Guds verk och vilja ha första platsen. Och det hade det inte fått längre. Genom att man har upphört med bygget så började de istället ägna sig åt andra saker. Det var inte så viktigt med Guds verk längre. Utan det var liksom mitt hus, mina intressen, mina prioriteringar. Det blev någonting helt annat. Och därför säger jag här, det finns en anledning nu till att ni har det som ni har det. Därför ni inte söker mitt rike först. Det som ligger på mitt hjärta, det som är i kallelse och i uppgift. Så därför sände Herren sin profet. Men det underbara är här, som står från vers 12. Zerubabel, Sealtiels son och översatte Josua, Josuas son, med hela kvarlevarna folket, lyssnade till Herren sin Guds röst. Och till profeten Haggais ord, eftersom Herren deras Gud hade sänt honom och folket fruktade Herren. Då sa Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket: jag är med er, säger Herren. Vilket budskap! Att de vet att Gud är med dem. Jag menar, visst, vi kan ju driva Guds verk och ha det fantastiskt bra som det ser ut. Vi kan ju ha stora församlingar, vi kan ha bra i församlingskassan, vi kan ha fina kyrkor, vi kan ha liksom kraftfull försäkring också om något skulle hända. Vi kan ha allting, va? Som liksom, det ser jättebra ut, men ingen resurs, inget är dyrbarare, ingenting är viktigare än att veta att Gud är med oss. Det är det vi vill veta när vi tjänar Gud. Att Herren är med. Åh, vilket budskap de fick. Jag är med, säger Herren. Och så står det: Herren, han uppväckte en ive hos Zerubabel, Sealtiels son, ståthållare Juda, hos översteprästen Josua. Hos hela kvarlevarna av folket, så att de började arbeta på Herren Sebaot, sin Guds hus. Oj, oj, oj. En ive. Och jag tänker när jag läser på det Paulus säger i Romarbrevet 12, när han säger: var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden. Tjäna Herren, säger han. Ha? Och det är precis det som hände här. Gud uppväckte en nit, alltså en nitälskan, en ive. Åh, liksom, vad de än har hållit på med tidigare, så Zerubabel, gode tid, alltså, nu är det här som gäller allt folket. Glöm allt annat vi håller på med förut. Nu är det en sak vi har fokus med. Nu ska vi bygga, nu ska vi satsa, nu ska vi kämpa, nu ska vi arbeta. Det var liksom det som kom över dem. Nu är det här som gäller. De hörde Herrens ord. De vände om från sina felaktiga prioriteringar och började på nytt göra Guds vilja. Och detta är sin tur. Det leds fram till att nu, när de gjorde det, satt igång och jobba igen, nu är det läge för profeten Zakaria att träda in och tala än en gång till den godaste Zakaria, eller till Zerubabel. Och då kommer vi tillbaka till 4 och 6 igen i Zakaria, där vi började. Då sa han till mig: detta är Herrens ord till Zerubabel. Inte genom styrka eller genom kraft, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Vem är du, stora berg? Inför Zerubabel ska du förvandlas till jämn mark. Ty han ska föra fram slutstenen med man ropar nåd, nåd över den. Och Herrens ord kom till mig, han sa: Zerubabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer ska också göra det färdigt. Och du ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till er. Ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? Det gläds över att se mulordet i Zerubabels hand. Dessa Herrens sju ögon som får omkring över hela jorden. Så vad är det han representerar? Zerubabel. Jo, han representerar den som är lydnad för Gud, vill göra Guds vilja. Så han är representant för alla som vill tjäna Gud och sätta Guds rike först. Och vill du det, Holger Nilsson, då är det Herrens ord till dig. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Inte genom din kraft, utan genom min ande, säger Herren. Så vill du tjäna Herren, så kan du ta till det ordet. Inte genom Guds, inte genom min kraft. Det är inte mycket att komma med, det kan jag säga. Men genom Guds ande. Så vill du vara med och tjäna Gud. Vill du säga att jag vill vara med. Jag vill stå upp. Jag vill bygga. Då är det ett löfte. Lika mycket till dig som det var till Zerubabel. Halleluja. Det är väl underbart. Förresten, det här med Herrens ögon som överför hela jorden. Det står det på några ställen om dem. Ett känt ställe är ju i andra krönikboken 16:9. En vers som ni säkert känner till. Där står att Herrens ögon överför hela jorden, står det. För att han med sin kraft skall bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Så Herren har koll. Han ser över hela jorden. Så ser han, där finns det människor som tjänar mig. Där finns det människor som överlåter till mig. De vill göra min vilja. Ja, halleluja. De ska inte behöva gå egen kraft. De ska bistå med min kraft. Och det är den helige andes kraft. Vill han bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Det är därför det står som Zerubabel. Han hängav sig och Gud såg det och bistod honom med den helige andes kraft. Halleluja. Det här är ju egentligen för samma löfte som kommer här, som Jesus ger till sina egna lärjungar. Vi känner till Apostlagärningarna 1:8, den vers som ni kan utan till och innan till. Och det är ju Jesus som talar till sina lärjungar efter sin uppståndelse inför sin förestående himmelsfärd. De har fått missionsbefallningen att gå ut och göra lärjungar. Då säger han i Apostlagärningarna 1:8. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. I Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När den helige ande kommer över er. Alltså, det kommer ju över er. Men när det gör det, då kommer ni få kraft. Är det någon som kan det grekiska ordet här för kraft i Bibeln? Ja. Aha, vad är från alla håll? Dynamis. Alltså, det handlar om den oerhörda kraften, sprängkraft som evangeliet. Det går också att översätta, ni ska få förmåga. Alltså, en övernaturlig förmåga som vi inte har i oss själva, som kommer från Gud. Det ska vi få när vi vill tjäna Gud och vara hans vittnen och gå ut med evangelium och vara med och bygga Guds rike. Då vill han komma med sin kraft. Vi behöver inte gå i egen kraft. Det är rätt intressant när man... Det finns en underbar vers i Markus 16:20, den sista versen i Markus evangeliet. Det står lärjungarna, det står att de gick ut och predikade, står det, överallt. Och Herren verkade med dem. Han var med dem. Och stadfäste ordet genom de tecken som åtföljde det. Han stadfäste ordet. Och det är viktigt, tycker jag, liksom, att få med detta att Gud, han verkar i enlighet med sitt ord. Han stadfäste sitt ord. Ibland stöter jag på en lite flummig karismatik, liksom man säger så här, ja, det är inte så noga med Guds ord. Vi ska bara flöda i anden, vi ska bara flöda i smörjelse så här, liksom så här, lite så här. Men det är inte så noga med Guds ord. Men om vi har mycket ande, då ska vi ha mycket Guds ord. Därför Guds ande verkar tillsammans med ordet. Ordet är viktigt. Och de predikade Guds ord och Gud stadfäste ordet i den heliga andes kraft. Så vi upplever under och tecken, precis som jag upplevt när de hade vandrat med Jesus och sett allt som Jesus gjorde. För Jesus gjorde mycket under. Men Jesus kunde också säga när han började sin tjänst att Herrens ande är över mig. Han har smort mig. En del tror att Jesus gjorde alla under för att han var Guds son. Han är ju Guds son. Han vandrade på jorden som Guds son. Men att han kunde göra under, det var för att han var smort av den helige ande. När vi ändå är apostelgärningen här nu, kan vi bläddra fram till kapitel 10. Där står det om detta. Petrus predikar om Jesus hos Cornelius hus. I apostelgärningens 10 kapitel. Och vers 37. Ni känner till den förkunnelse som ut över hela Judén och med början i Galileen. Och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den helige andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Ty Gud var med honom och Gud hade smort honom. Och det var därför han var smord med den helige andes kraft. Så han hade kraften att bota och befria och upprätta människor. Så det är det vi ska ha. Vi vill tjäna Gud. Vi behöver den helige andes kraft. Vi är så beroende av den helige andes kraft. Och jag skulle kunna vara väldigt välutbildad. Det är jag inte. Och det var ju inte alla lärjungarna heller. Det står ju att de var ju enkla olärda män av folket, de flesta. De har varit med Jesus och de hade fått del av den helige andes kraft. Därför kunde Gud använda dem. Förutsättningen, grundförutsättningen för att Gud ska kunna bruka oss som han vill, det är att vi har fått del av den helige andes kraft. Det är då vi kan tjäna Gud. Jag skulle kunna utbilda mig till teologidoktor och ta fina examen och hänga upp 15 betyg här och examensbevis liksom så här, va? Och visa, oj oj oj, liksom, tänk vad jag kan, vad jag har lärt mig, wow. Men om jag ska tjäna Gud, visst, det är inte fel med kunskap, men jag behöver den helige ande. Jag måste få den helige andes kraft att smörja sig på mitt liv. För ett antal år sedan, jag var rätt ung, jag var rätt nyfrälst, så skulle jag medverka i ett möte. Och jag bara känner som glädje att få, jag vill bara berätta om hur Jesus hade löst mig från syndens band och boj och berätta om min mormor som hade bett i alla år och så jag blev frälst. Jag hade liksom här ett enkelt vittnesbörd. Men så var det en äldre man där som undrade vad jag gjorde där framme bland dem som skulle dela något. Och så sa han så här till mig: är du ordinerad? Ja, nu visste jag ju faktiskt vad det var för någonting han menade. Alltså ordinerad, han tänkte att jag hade gått en samfundspastorsutbildning så att jag hade utbildningen för att kunna säga någonting. Nej, jag sa, jag är inte ordinerad. Jag är frälst av nåd. Och jag har ingen berömmelse i det. Jesus har förvandlat mitt liv och jag är bara ödmjukt tacksam av vad han har gjort. Och det var liksom inget mer med det. Men i hans värld så var jag inte ordinerad och därför var jag diskvalificerad. Men det som gör mig kvalificerad, det är om jag får en helig ande. Och en helig andes hjälp och smörjelse på mitt liv. Men när han sa det så var det som att jag hörde en viskning inombords: bry dig inte om det, jag hjälper dig. Alltså jag bara, jag hjälper dig. Jag var trygg, alltså jag kunde bli jättefördömd. Hör, jag har inte ordinerat, jag har inget här att göra, jag får gå hem och gråta. Nej, jag känner, nej, Gud han var nöjd, han ville hjälpa mig med ett enkelt vittnesbörd. Och det gjorde han och någon var glad. Så här. Därför att när vi vill tjäna Gud, när vi vill lyda Gud, och där var faktum är att jag längtar tillbaka, att få mer tillbaka av den här glöden och kärleken och enkelheten som jag hade då som nyfrälst. Så jag säger att jag predikar till mig själv här kväll. Verkligen. Jag känner att det är saker som behöver verkligen förändras så att komma tillbaka till det här genuina livet med Jesus och den helige ande. Men så här står det i Apostlagärningarna 5 och 32. En intressant vers. Det är Petrus som predikar och säger så här: vi är vittnen till detta, vi och den helige ande som Gud har gett åt dem som lyder honom. Och det finns en klar koppling mellan den helige andes verksamhet och närvaro i våra liv och vår lydnad inför Herren. Det är klart att om jag inte vill lyda den helige ande, om jag vill hålla på med medveten synd eller allmänt vara, alltså jag har ingen gudsfrukt i mitt liv, då kan jag inte förvänta mig att den helige ande på det sättet hjälper mig. Den helige ande vill överbevisa mig i sånt läge så att jag vänder om och får ta emot Guds förlåtelse. Men om jag vill tjäna Gud och ha ett ärligt hjärta att jag vill vara med, då har jag ett löfte, då vill den helige ande hjälpa mig. Det kan jag vara trygg med. Och det är något underbart. När man läser apostlärningar, som också man skulle säga att den heliga andes gärningar genom sina tjänare, ska jag kalla boken, för att det är, överallt så ser man hur den heliga ande verkar i församlingen genom sina redskap, och inte minst genom Paulus. Och det är ju en fantastisk berättelse i sig. Paulus, den största förföljaren av Guds församling, blir dess främsta predikant. Och det, mina vänner, det ska vi ha tro för den här tiden nu. När vi talar om att vi satsar i bön och att Gud ska förändra och förvandla det här landet. Det ska vi se skes många Saulus omvändelse. Människor som idag är hetska och hatiska mot Guds verk. Gud ska möta dem, förvandla dem, frälsa dem. Och människor som har stått och häcklat Guds församling står sedan kanske predika evangelium en annan gång istället. Samma människor. Vi ska tro för det. Halleluja, det har jag faktiskt. Det ska bli fantastiska frälsningsunder här i Sverige. Men när man läser om Paulus så ser man detta. Hur ledd han är av anden. Gud talar till honom, verkar genom honom, och han är väldigt använd. Och jag känner bara nu så här, det här litet sidospår, men jag känner en maning att jag vill lyfta fram en sak i Paulus tjänst, en specifik händelse. Och det är i Apostlagärningarna 13. Så själv bära upp det. Vi kan läsa från vers 4 där. Väldigt intressant. Nu är han ute på missionsresa, Paulus. Så står det här vers 4. Sedan de hade blivit utsända av den heliga ande for de ner till Seleucia och därifrån seglade de till Cypern. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. Sedan for de över hela ön ända till Paphos. Där träffade de på en jude som bedrev trolldom. En falsk profet. Vid namn Bar-Jesus. Han höll till hos landshövdingen Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. Men Elimas, trollkaren, det är vad hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra landshövdingen från att komma till tro. Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av den helige ande och spände ögonen i honom och sa: du djävulens son, full av allt slags svek och bedrägeri, du fiende till allt som är rätt, ska du aldrig upphöra att förvränga Herrens raka vägar? Se, nu kommer Herrens hand över dig och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen. I samma ögonblick föll ett totalt mörker över honom och han gick omkring och sökte efter någon som kunde leda honom. När landshövdingen såg det som hände kom han till tro, slagen med häpnad över Herrens lära. Det är för väl, skulle jag säga, att det står så tydligt i Bibeln att Herrens ande blev Paulus uppfylld av. Då blev han uppfylld av den helige ande. Vilket betyder att det här som vi tycker kanske var brutalt. Uff, vad gör han? Vad säger han, Paulus? Det är ju, är det Kristi sinne? Va? Jo, han blev uppfylld av den helige ande. Han var ledd av den helige ande. Han sa och gjorde det som var i den helige ande, alltså Guds vilja. Därför att den här trollkaren försökte hindra en person från att komma till tro. Och det var oerhört allvarligt. Man såg hur allvarligt Gud såg på detta. När man försökte hindra och stoppa Guds verk. Och hade nu inte stått så väldigt tydligt i Bibeln att Paulus blev uppfylld av den helige ande. Jag kan bara höra liksom hur vissa hade filosoferat över det här bibelstället. Ja, kanske var han utbränd, stackars Paulus. Ja, det är klart det blev för mycket. Någon gång brister det ju. Ja, det är ju mycket. Ja, kanske han fick gå och be en förlåtelse sen. Ja, käre någon, hur kunde det bli så? Ja, men så var det inte. Det var Guds vilja. Han blev uppfylld av den helige ande och hade kurage att i den helige andes kraft sätta ner foten, göra någonting, gripa in i en situation och förstå att det är ett allvarligt sak att gå emot Guds verk. Det är en allvarlig sak att gå emot Guds vilja. Och jag skulle vilja säga att det som jag ser här i Bibeln, att man kan bli uppfylld av den helige ande och säga ifrån, tycka till och gripa in, det behöver vi se mycket mer av i Sverige. I Jesu namn ska jag säga. Det finns så mycket idag som väller in över vårt land. Och vi står liksom bara, ja, ja, ja. Vi ser de här vidriga Pride-festivalerna sommar efter sommar. Som är en styggelse för Herren och ingenting annat. Detta perversa jippone spektakel som för sig går. Och på något vis ska det tryckas på och alla ska vara med. Alla ska vifta med regnbågsflagge. Och man ser hur pastorer och präster som skulle stå och säga, i Jesu namn, det här tror jag inte på. Det här ställer jag inte upp på. Ja, nej. Och i bästa fall säger de, ja, vi har ju en dialog. Vi har ju det goda samtalet. Vi pratar med varandra och ser hur vi ska förhålla oss. Ja? Det är dags. För ett folk som i den heliga ande kan säga, nu räcker det. Nu säger vi nej. Nu säger vi stopp. Uppfylld av den heliga ande. Jag talar inte om någon kötslig retorik. Där vi går ut i köttet och tjafsar med folk. Jag talar om att det finns gränser när man överskrider dem. Så måste vi som Guds folk kunna bli uppfylld av den heliga ande. Och säga nej i Jesu namn. Nu räcker det. Och det hoppas jag vi ska få se mer av. Andligt kurage talar jag i den helige ande, i andens ledning. Som sagt, det står om Jesus i Hebreerbrevet 1:9, står det så här. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, och Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Tala om smörjelsen, den helige ande, men tala om att älska rättfärdighet och hata orättfärdighet. Det finns det som vi faktiskt kan hata, det som är orent, det som är orättfärdigt, det som bryter ner och förstör i människors liv. Det ska vi ha en upprördhet över i den helige ande. Paulus var ju som sagt oerhört använd av Gud. Han fick uppleva allt möjligt, alltså säger det han inte fick uppleva det. Så det var enorma tecken under, kraftgärningar av alla dess slag. Men när Paulus vittnar om sin tjänst och sin kallelse och allt vad han har fått vara med om, då är det rätt intressant att läsa det korta vittnesbördet i Romarbrevet 15. Står det så här. När han talar om sin kallelse, sitt uppdrag och allt vad han fått vara med om, då säger han så här i 15 och vers 18. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig. För att hedningarna skulle föras till lydnad genom ord och gärning. Genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrium predikat Kristi evangelium. Han talar om att han har tjänat i ord och i gärning. Vet, Paulus jobbade hårt. Han satt ju inte bara och vilade i nåden. Så här, va? Han var arbetade ju stenhårt. I ord och gärning. Men så säger han så också. Genom kraften i tecken och under. Genom andens kraft. Det var genom andens kraft. Han hade ingen eget. Han slog sig inte för bröstet. Åh, vad jag har uträttat. Jag har ju fått lite gjort faktiskt. Till skillnad från vissa andra. Så har hänt lite när jag har kommit. Men han är insåg. Jag kan inte vittna om någonting annat än det Gud har gjort genom mig. Gud har gjort genom mig. Hur då? Jo, genom den helige ande. All ära gav åt den helige ande. Det var ju den helige ande som han hade varit en kanal för och verkat genom honom. Och här fanns ingen egen berömmelse. Och jag har ingen egen berömmelse. Utan det var den helige ande. Så här säger han i Kolosserbrevet. Vi ska snart sluta här, ni behöver inte vara oroliga. Jag går ner för landning nu. Kände det blev lagom mycket det här. Vi ska nämligen göra upp min grej här också, känner jag. Han talar också om sin uppgift. Och då säger han så här. Vi kan ta från vers 28 i första kapitlet. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet. För att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Så säger han så här. För det är målet. Arbeta och kämpa jag. I hans kraft som verkar mäktigt i mig. Han säger, jag arbetar, säger, jag kämpar. Så han gav sig åt det som han var kallad att göra. Han kämpade, men säger inte, alltså, i enlighet med den kraft som mäktigt verkar i mig. Att kraften verkade, det var för att han kämpade. Det var för att han gjorde, det var för att han var lydig. Därför kom kraften. Det här bibelstället vi citerade första från Zakaria. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske utan genom min ande, säger Herren. Ibland används detta dyrbara löfte som en billig ursäkt. Jag har stött på det med en gång. Man har pratat om att vi ska satsa. Vi ska väl inget göra? Vad ska vi kämpa för? Det är inte våran kraft det ska ske. Det är ju en helig ande. Ja, det är klart, man kan alltid resonera på det sättet, men då kommer man heller aldrig få se den helige ande. Man kommer aldrig få uppleva andens kraft. Det är när du gör det som Gud kallar oss att göra, då kommer hans kraft att mäktigt verka i oss, genom oss, i enlighet med det som vi ska göra. Jag vet inte om ni minns när jag och Kristina, vår familj, flyttade till Vetlanda. Det har faktiskt gått några år sedan nu, har jag, Olga. Då kom vi med en stor Opel Rekord. Tung var den. Riktigt schabrakigt, riktigt sänkig ska jag säga. Den var väldigt jobbig att köra på små ytor man skulle fick parkera. Man fick verkligen slita i ratten. Därför den hade ingen servo. Så den var tung man skulle fick parkera. Så här. Tack och lov så har den gått till skroten för många år sedan. Och nu kör man lite modernare bil med styrservo. Inga problem längre, man. Servon gör ju jobbet. Ja. Men då är frågan så här. När arbetar servon? Om jag sett med bil och säger att jag ska styra åt höger, men jag ska inte styra det. Jag har ju servostyrning. Det är bara den styr ju. Nej. Den är först när jag styr som servon kopplar in. Om inte jag styr, om inte jag gör, om inte jag agerar, så sätter inte den igång. Men när jag gör det, då kommer den kraften kopplas in och så styr bilen, så snurrar ratten. Det är lite som en helig ande. Det är när vi gör det, när vi överlåter oss till det som är Guds vilja, då kommer den helige ande att hjälpa oss. Och vi behöver, mina vänner, förstå detta, att det finns orsak och verkan i Guds rike. Det är den som ber som får. Det är den som sår som skördar. Och det är den som går Guds vilja och Guds väg som får den heliga andes kraft. Och det gjorde de ju, apostlarna. De blev ju uppfyllda av ande och gick ut och predikade våldsamt. Men precis på samma sätt som de fick uppleva i tempelbygget, att motståndet kom och folk ville till varje pris stoppa det som Gud ville göra, så fick även apostlarna uppleva det. De fick uppleva en enorm förföljelse och de blev hotade att nåde er om ni predikar evangeliet mer. Och det är klart, de kunde ju, det här står ju med, vi avslutar där. Vi tar det sista stället. Absolut sista bibeln. Apostlarna 4. Här står de, den enorma förföljelse de fick uppleva. Hur hotade de blev, utsatta. Och man ser ju att här är verkligen djävulen bakom för att vill stoppa evangeliet, stoppa predikandet. Och de blev ju väldigt hotade. Och i Apostlagärningarna 4 kapitel så står de från vers, jag kan läsa från vers 27. Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot den helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pilatus tillsammans med hedningar och Israels stammar. Ja, för att utföra du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Jag menar, de var verkligen hotade. De tog en oerhörd risk om de skulle fortsätta göra det som Gud hade kallat dem att göra. Och det hade inte varit konstigt om de hade sagt, nej, det här blir för mycket, alltså jag kan inte riskera livet bara för att jag vill tala om Jesus. Tänk om de hade sagt liksom, är det här att vara kristen, det här att vara frälst, då vill jag inte längre vara med. Ja? Eller Petrus kunde ha sagt, jag går och fiskar, du får det vara nog. Ja? Då kunde du gett upp, då kunde du stängt in handduken. Men gjorde inte det. Därför att kallelsen fanns där. Elden. Åh, vi måste fortsätta. Och så ber de istället. Nu, Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat be skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den helige ande. Och predikade frimodigt Guds ord. De gjorde precis tvärtom. De sa, de hotar oss när vi predikar. Ge oss frimodighet att predika ännu mer. Har vi predikat så förut, ska vi predika ännu mer. Ännu frimodigare. Ge oss frimodighet. Kom med din ande, kom med din kraft. Låt tecken under ske. Och Gud, han gensvarade. Hans ögon som överför hela jorden. Han såg deras bönemöte. Och han bara, yes, så ska det låta. Och så släppte han på en riktig dos av den heliga andes kraft. På nytt blev de uppfyllda. Halleluja. Och det här är precis det här vi ser som ett mönster i Bibeln. Zerubabel, han vände om. Han fick ny nåd, ny kraft, ny smörjelse. Här ser man igen. De om på nytt proklamerar att vi vill tjäna Gud. Vi vill göra hans vilja. Och Gud, han kom med sin ande. Och det kan ju vara så, mina vänner, i våra kristna liv, att det har hänt saker under resans gång som har fått oss att tappa sugen, som har fått oss att ge upp, kanske blivit lite ledsna. Vi är inte med riktigt i frontlinjen längre. Vi går på något möte, men det är liksom det här elden har på något vis fått falna i våra liv. Men jag ska säga att Gud, han vill på nytt uppliva oss. Han vill på nytt möta med oss, med sitt folk. Han älskar dig som ett Guds barn. Han älskar dig verkligen. Han vill använda dig till välsignelse. Och han vill möta med dig. Och jag tror att vägen är precis för oss som för lärjungarna. Att vi hör Herrens ord. Vi vänder om från felaktiga prioriteringar. För att på nytt sätta Jesus och hans verk, hans kallelse. Det ska få bli nummer ett igen i mitt liv. Och jag talar till mig själv nu. Jag vet själv hur lätt det är att saker kommer in och man kommer liksom, det är arbete och det är fritid och det är allt möjligt och så är man med lite i församlingen. Men jag känner att det är dags på nytt att låta Jesus bli nummer ett. Hans verk, hans vilja, så att Guds ande kan få falla. När vi vänder om, när vi frambär oss själva till Gud, att elden på nytt ska få falla i Jesu namn. Vi ska alldeles strax be här och givetvis för alla behov. Men om du känner att jag vill göra det här nya avstampet. Jag vill på nytt överlåta mig till Herren, hans verk, hans vilja. Och jag vill ha elden tillbaka i mitt liv. Så ska vi be speciellt för dig också. Och vill du ska vi smörja dig med olja. Han sagt. Annika, du kan gärna komma fram här och spela lite. Så ska vi be också. Ja, Herre, vi bara tackar dig. Vi tackar dig, helige ande. För att du ser till hjärtat. Du ser våra hjärtan. Vi är som en uppslagen bok inför dig, Herre. Du ser vår längtan. Du ser vår innerliga längtan att få vara i tjänst för dig. Att få göra din vilja, att vara dina redskap, Herre. Att få föra ut evangeliet. Att få bota de sjuka. Befria de bundna. Proklamera frihet för de fångna. Helige ande. Kom över oss, Herre. Förlös oss. Uppliva nådegåvorna i oss. Helige ande, vi behöver din kraft. Vi behöver din välsignelse. Vi behöver uppfyllas och smörjas av dig, Herre. Vi behöver ledas av dig, Herre. Helige ande, kom, verka i oss, i våra liv, i våra församlingar, Herre. Och ge oss mod och kurage, Herre, att också i andens kraft kunna stå upp, Herre, för det som är rätt och stå emot det som är fel, Herre. Ge oss andligt mod i den helige andens kraft, Herre, att tala från dig, Herre. Tala ditt ord, tala profetiskt, Herre, i Jesu namn. Tack, Herre, för mina älskade syskon som är här ikväll, Herre. Tack att du älskar dem och vill använda dem, Herre. Möt med dem, Herre. Låt dem få uppleva att du hjälper dem, Herre. Du hjälper dem, Herre. I Jesu namn, i Jesu namn. Halleluja, halleluja. Och vi sjunger någonting här, och som sagt, om du vill att någon ska be för dig, så är du välkommen och fri att komma fram.